Välkommen till BDSM-podden, där vi som deltar pratar fritt om tankar, funderingar och högst personliga åsikter inom BDSM, sex och relationer. Mer information om podden hittar du på mitteget.satyg.se. Ny vecka, nytt avsnitt.
Yep. Here we go.
Here we go. Pigga vakna idag. Hyfsat.
Tror det.
Ja. Det blir säkert bra. Vi har en gäst i studion också som heter
Laimo.
Och du är också välkommen hit.
Tackar.
Pigga vaken nu med.
Jajamensan.
Yep. Vi behöver kanske inte avslöja ämnet vi ska diskutera idag riktigt än, utan vi kör faktiskt med mina berömda tre snabba. Nu vet jag att du är väldigt matintresserad.
Ja, det är jag.
Så bästa kryddan att använda i mat.
Salt och peppar.
Sådär, det var inte riktigt den jag hade förväntat mig, men ja, det var ju faktiskt ganska logiskt.
Den som passar till maten.
Du är så jävla dryg.
Då.
Ja, okej, jag får väl säga mina chili flakes, de gillar jag. Så, riktigt heta chili flakes, de piffar upp det mesta. Sådär. Men salt och peppar är ju typiskt kocksvar.
Ja, men det är grunden. Alltså, det har man alltid. Det är sällan du inte kryddar med salt och peppar.
Ja, det är sant.
Så vill inte det är dessert eller liknande. Till och med vid dessert så kan du använda salt för att lyfta fram till exempel sötma och sånt.
Ja, det är väldigt, väldigt svårt att laga bra mat utan salt.
Ja, jag tror inte jag har ett enda brödrecept utan att det är salt i faktiskt, till exempel.
Jag har gubblat potatisen utan salt.
Totalt värdelös. Det var en jävla dum fråga. Okej. TV-serie eller film? Precis. Tryck, du får den. Tack. TV-serie eller film?
Film.
Men du, jag vet att du är en TV-serie-människa också.
Ja, jag ser bägge, men
du föredrar film.
Filmen gör ju att du har en möjlighet att på kanske 2 timmar berätta en historia som blir väldigt annorlunda jämfört med om du ska köra ditt tv-serieformat. För det är det hela tiden här att du ska bygga vidare. Det blir kanske inte alltid ett riktigt avslut, utan det är hela tiden, ja men nu ska vi titta på nästa säsong och så här. Utan,
cliffhangers.
Precis. 2 timmar med en film, perfekt. Man får början, man får mitten och sen får du slutet.
Favoritfilm?
Ja, Pulp Fiction.
Ja, den är bra. Aha. Den är riktigt bra faktiskt. Ja.
Jag gillar ju film, men jag har fastnat, blivit Big Bang Theory-beroende. Jag tränar till Big Bang Theory.
Just det, då har vi ätit upp innan din tv gick sönder, då kunde du inte träna längre.
Nej, det blev så jobbigt, jag blev en sån soffpotatis för tv gick sönder.
Det brukar vara tvärtom ju. Jag är nog både och där. Jag tycker serier är rätt smidigt för att du kan passa på att titta på under ganska kort tid. Allt från 30 minuter till en timme i en serie. Ofta som 45 minuter. Det är rätt lagom så här, på pendling till jobb och sådana grejer, så kan man avverka en sån där. Och så. Film kräver lite mer tidsplanering för mig. Men både och där faktiskt.
Senast sedda film?
Jesus Christ.
Har jag aldrig hört talas om.
Nej, Jesus Christ Superstar. Nej, det var inte senast sist. Oj, herregud, jag kommer inte ens ihåg vilken film jag sett senast. Det är säkert någonting som varit på när tvn har gått, liksom, som jag inte har. Jag har ingen aning faktiskt. Nej, jag kommer inte ens ihåg. Vi tar nästa fråga.
Alltså, säg nu som det var att du hade den här Anal Bitches 3 igår kväll.
På repeat.
Ja, precis. Ja. Ja, det var nog den.
Jag såg den också nämligen.
Ja, okej, TV-1000.
Ja.
Då har vi avslöjat vad jag brukar titta på. Nej, jag var ju på fest igår, så jag var inte ens hemma när klockan... Eller gjorde jag var hemma vid 12 timmar, då man ju vettig tid och allting, och somnade ganska omgående. Så att jag tittade faktiskt inte på TV-1000 igår.
Roger hävdar oskuld här.
Ja, precis. Ja. Det var ju fredags jag såg den.
Jaha.
På preview.
Ja, precis. Jag har en sån egen kanal där de släpper före för att få sån kvalitetsgranskning. Förrätt eller efterrätt?
Efterrätt.
Förrätt. Jag blir ju tvärhungrig. Jag är inte hungrig och så blir jag vansinnigt hungrig.
Så då vill du ha mat nu, så det är förrätten som gäller?
Eftersom jag glömt äta lunch.
Ja, just det. Alltså jag älskar ju efterrätter, men det beror lite på vad det är för någonting. En riktigt god förrätt kan ju faktiskt slå en bra efterrätt också. Så att, ja. Nej, jag är nog både också där. Men jag måste säga, jag käkar tapas nu i veckan. Och där fick jag, där hoppade jag faktiskt över efterrätten. För att den sista rätten jag beställde in, det var en hårdost med en körsbärsmarmelad till. Ja, det var så fantastiskt gott så att jag tog faktiskt en portion till av det som är efterrätt. Så det kan jag säga.
Tapas i sig är ju bara förrätter.
Det är det ju i sig. Det är många smårätter.
Ja.
Så att, ja, men det var jag. Jag kan ju inte... Ja. Jag kör en ämne, både och. Mm. Vad är det vi ska diskutera idag?
Ja, idag hade vi ju... Vi har ju gäst, eminent gäst. Du kan presentera dig kanske?
Ja, men har man gjort det. Men du kan presentera varför du är här.
Ja, jag heter Laimo och jag är manlig undergiven.
Mm.
Kort och koncist.
Ja, det var en bra presentation. Så det är manlig undergivenhet eller undergivenhet som vi har tänkt att vi ska prata om idag. Är det någon skillnad på manlig och kvinnlig undergivenhet?
Alltså nu har jag inte själv upplevt den kvinnliga undergivenheten så att jag är inte expert på det ska jag säga. Men det kan det kanske göra. Men det är ju, alltså, det är ju vad man själv gör det till. Vad det, vilka bitar det man vill ta in och använda så att säga. Så att det är svårt att säga ett klart ja eller nej. Men jag tror att det är nog lite skillnad. Men det är som sagt det är upp till individerna som har den här utlevnaden eller maktförskjutning om vi nu pratar om det så att säga.
Men då är egentligen frågan, vad är undergivenhet?
Ja, ja att man till exempel underordnar sig någon annans vilja. Och man gör det av sin, man ger upp sin egen fria vilja så att säga. Skulle jag vilja säga.
Mm.
Man lämnar ifrån sig sina rättigheter åt någon annan. Som då tillvaratar dem åt den. I deras, ska vi säga, hur de tycker är bäst anpassat för relationen eller för personerna i relationen.
Okej, om vi börjar från början. När kom du på att du var UG? Att du var undergiven?
Ja, 1993 steg jag in på det berömda Eurocenter i Helsingborg.
Det var där allt började. Ja, där har vi varit och spelat in.
Precis. Mm. Och då var vi där för att vi skulle handla en sån här, vet du, en blow-up doll till en klasskamrat som fyllde år, så hon skulle få en sån här så kallad Big John som den hette. Och när vi var några stycken som gick runt där och tittade så kom jag ner i det lite, kom jag in i det djupa, vet du, djupa gruvan eller vad man ska kalla det, de bakre regionerna så att säga. Och så ser jag lite filmomslag där det är, ja, män som ligger på knä och pussar på fötter och lever eller uppvisar en form av maktförskjutning, och då tyckte jag att det här var väldigt intressant. Och ja, vi fick köpt vår sån här Big John, och sen så dagen efter så gick jag in där själv och tittade vad det var för någonting, för att botanisera i utbudet. Och det var då jag kom på att vänta lite, det här var för mig.
Och det var en sån aha-upplevelse, eller? Ja, du har inte haft några som helst? För det är många som pratar om att de, när de är yngre, har haft lite sådär funderingar.
Det föll inte på en plats från senare, men jag har ju alltid varit den som blev tillfångatagen eller så här. Det, jag var alltid liksom patienten eller indianen som blev fångad av cowboys och så här. Eller tjuven som blev fångad av polisen.
Jag känner igen mig. Alla de andra flickorna vill vara ryttare, jag vill vara häst.
Ja, ja. Så att, men det, då reflekterar jag inte över från lite senare. Att vänta lite, vad är nu det här?
Mm.
Och till slut så föll det på plats.
Ja, just det.
Då har jag ju den som jag har sagt ett antal gånger. Så när jag lekte Cowboy Indian så var det ju aldrig någon som tog sig loss när jag band dem.
Nej, nej.
Så att jag har ju min historik där liksom. Vi har aldrig lekt Cowboy Indian, vad jag vet i alla fall.
Nej, det har vi inte. Nej. Inte igen.
Men inte igen, precis.
Vem vet.
Mm.
Och sen, jag tänker, det är många som när de har haft ungdoms, så här, när de har varit yngre, att folk ibland har varit tveksamma om sin läggning, liksom sådär. Alltså försökt bli av med den eller så. Mm.
Alltså jag hade ju det var en period under början på 2000-talet där jag liksom insåg att nej, eller insåg, där jag fick fram att nej, det här är inte riktigt min grej.
Mm.
Och förnekade. Och det var väl de två svåraste åren i mitt liv. När man liksom försöker att vara, inom parentes, normal.
Mm.
Och följa det heteronormativa, vad ska vi säga, det, vinkeln av hur man ska vara som heterosexuell man.
Mm.
Men till slut så kom jag till punkten att nej, det här går inte. Och sen så var det bara att gå tillbaka till att vara kinky igen.
Mm. Har du levt i någon BDSM-relation?
Nej, det har jag inte gjort.
Men du har levt i vaniljrelation?
Jag har haft vaniljrelation och sånt där man har liksom försökt lite. Där jag försökte att få det att fungera. Eller, ja, där man liksom försöker inviga. Men när man ser att den andra personen inte njuter av det. Mm. Så man, ja, bara gillar själv. Och då är det bättre att avstå det, så att säga. Mm. För att det blir en, jag ska inte säga en obehaglig känsla, men man ser i personens ögon att de undrar vad är det vi håller på med här. Och fick inte ut någonting av det. Och då är det inte lönt att göra med det, så att säga, eller push the envelope på det.
Nej, jag kör på det.
Det är en svår sits.
Ja, det är det. Det är jättesvårt alltså. Mm. Det är ju faktiskt ett ämne som har kommit upp i diskussionen ett par gånger också när vi har pratat att just det här att är man inte på samma ställe i relationen så är det ju jättesvårt att gå vidare och hitta rätt alltså.
Ja, det är någonting vi borde ta ett program om.
Absolut.
Men när trillade poletten ner? När kom du till skott sådär? Och började leva ut?
Jag upptäckte detta någon gång. Det var som sagt 93-94 där och sen så då var det mest, det var ju innan internet så att säga. Mm. Och då var det lite svårt att få informationsinhämtningar. Man visste inte var man skulle vända sig och sånt. Och jag hade fullt upp med livet generellt. Så att det var bara att det väckte en tanke. Och sen så, ja, det var då när man hade VHS-band. Så man köpte någon film och sånt här och tittade lite och försökte liksom klura ut.
Nu pratar vi riktigt old school.
Ja, det är och det tog väl 96 var jag första gången i USA. Och där var den helt annan. Jag var i New York och spenderade en sommar. Och då upptäckte jag mycket mer där. Men det var fortfarande så att jag var så nervös när man kom nära. Jag tänkte jag skulle gå och besöka de här berömda butikerna där. Men jag vågade inte gå in. Jag var så rädd. Och tänk om de säger att jag är kinky. Mm. Och säger att jag är så här konstig. Det var min egen reflektion. Nu i efterhand tycker jag det var idiotiskt att jag tänker så. Men då var man så osäker. Så det var 1998. Då tog jag mina första riktiga steg. Och jag åkte över faktiskt till New York igen, för där visste jag vad det fanns.
Mm. Ja just det, du är mycket du är
jag
mycket
brukar vara en hel del i New York.
Ja.
Och då gjorde jag det att jag gick och köpte mina första latexkläder och gick till en av deras äldsta organisation i Nordamerika och gick på lite träffar där och gick på lite fester med folk där under 10 dagar, drygt 2 veckor.
Det är ju en ganska stor grej när man har stått där och inte vågat gå in i en butik. Och sen så bara, nu jäklar.
Det var efter jag hade kommit hem från min sommar i USA så bestämde jag mig för att nej men vänta lite här nu, varför fegar du ur? Mm. Man up. Ta tag i livet liksom. Mm. Och då gjorde jag det.
Så egentligen kom du ut i New York och inte i Sverige?
Ja. Precis.
Så du tog den första steg där?
Precis. Det fanns inte så mycket här omkring. Det var manifest. Jag vet inte om de var riktigt igång då. Jag vet att man hade någon månadsfest i Malmö. Nere på något vet du, någon offentlig lokal. Men det var aldrig så att det var, jag kände att nej, det var svårt att ta sig dit. Och du vet, man är ung och helt osäker. Så jag kände att nej, då tar jag och går till New York istället.
Det kändes ju logiskt.
Precis.
Svårt att ta sig till Malmö, jag åker till New York. Yeah. Ja.
Vad var det som hände sen då?
Ja, sen så när jag väl hade fått min första smak för det där och upplevt lite och märkt hur andra personer inom scenen så att säga hur det fungerar och sånt så tog jag tag i det och började gå på manifest i Köpenhamn och sen så flyttade jag till Gävle för att studera. Och då kom jag väldigt nära Stockholm och började närma mig Stockholmsscenen med Klubb Sad.
Ja just det, då hade det börjat.
Det var där, ja. Och då kom jag i kontakt med folk där på första festen som fortfarande är väldigt nära vänner till mig än idag. Och sen har det bara rullat på. Man träffar folk, man har upplevelser och man testar sig fram.
Skiljer det mycket mellan New York-scenen? Alltså, jag har hört många prata om att det skiljer väldigt amerikansk den amerikanska kulturen och och svensk när det kommer till BDSM. Jag vet inte om det stämmer.
Alltså det kan ju vara skillnaden. För mig är det för mig är det liksom det är grundbulten, för att det är där jag har fått mycket av min av mina första intryck och sånt.
Mm. Där
är alltså det är en stor stad, men de har inte, alltså man ska inte säga att det är proportionellt lika eller så mycket mer som man skulle kunna tänka sig. Mm. Det finns mer än vad vi har till exempel här i Sverige när det gäller, men vi är ju också splittrade. Vi har Malmö, Göteborg, Stockholm och så här. Men där finns alltid någonting att göra i New York, så att säga. Men det har lite skillnad om en... det är inga stora. Det handlar bara om att man ska respektera det andra och inte störa när det är scener och sådana grejer. Men
det är ju samma som här ju.
Ja.
Men oldschoolen har vi ju snackat om lite grann så till och från. Och är inte oldschoolen mer markant i...
Det finns ju mer oldschool där det gör det. Men för det som jag uppfattar det så härstammar det mycket från läderbögarna. Och de har ju en helt, alltså här i Sverige så är det sällan man ser dem på samma sätt. Medan i New York så stöter man på dem rätt ofta faktiskt ute på events och sådana grejer. Och då får man se, de har en helt annan, jag ska inte säga att de har mer stolthet, men de visar upp det på ett annat sätt. Som jag brukar alltid få mina skor putsade i USA av en bootblack. Och det har jag inte fått här i Sverige än. Det är någonting jag hoppas på att det ska ske. Men det är bara det att man ska komma till ett event där det finns en sån.
Mm.
Och liknande. Så att det finns lite skillnader. Men det är inga stora och det är inget svårt att åka över till exempel att uppleva någonting där.
Jag tror att just där bootblack och andra, det kan du nog hitta på typ SLM och de andra ställena.
Ja.
Så att,
men det är inte allt...
Det är lite lustigt att det här i Sverige så är det ganska vattentäta skott mellan gay-communityn och resten av BDSM-utövarna. Liksom.
Mm. Det är faktiskt väldigt märkligt, för det är så närbesläktat egentligen.
Ja.
Alltså BDSM-kulturen inom bögkulturen är ju ganska stor. Så det är... Men det är precis som att det är två olika läger. Vilket faktiskt förvånar mig.
Ja.
Vad jag vet så har inte BDSM någon stämpel på att vara heteronormativt, att det måste vara det.
Nej, det är upp till var och en, så att säga.
Precis. Jag som står med en fot i båda lägerna kan ju tycka att det är lite märkligt att man kan ha det på båda ställen. Liksom. Men det går väl framåt det också, får vi hoppas. Öppenheten är ju till för att öppna upp ännu mer.
Samspelet mellan ögdom, hur ser du på det?
Alltså det är mycket, eller allting bygger ju på förtroendet du har och att du kan lämna ifrån dig dina rättigheter eller jaget. Och det blir vi så att säga, men det är den andra parten som styr och ställer.
Mm.
Och samspelet måste ju finnas där. Alltså det blir ju väldigt, om man inte får kemin så att säga när man har en upplevelse så känns det bara konstigt.
Det blir väldigt litet ansatt då, om det inte blir något för att följa.
Så det handlar, och det man känner själv det är det, när man märker att den här personen tar kontrollen, den tar verkligen, då är det ju som undervisning tycker jag det är jätteskönt, för då kan jag bara liksom fälla ner murarna och allting och bara lämna ifrån mig så här, varsågod, gör vad du vill.
Det kan jag absolut hålla med om. Det där med att göra utrymme för undergivenhet.
Mm.
Att någon annan person liksom skapar ett utrymme där det finns plats för undergivenhet. Det är en sån här...
Och det är ju när man träffar en dominant part och man känner att de har kontrollen så kan man släppa allting direkt och säga varsågod. Finns inte den där så blir det direkt den här, då börjar man liksom tänka och fundera, hur ska jag göra här och sånt. Och känns man är med ibland och styr scenen lite för att det ska bli så bra som möjligt.
Mm. Ja, men tar ingen rodrätt så då kickar ju de instinkterna in. Liksom.
Det är det. Känner man att det är, som du sa, känner man att det inte är någon annan som styr så får jag styra så att säga. Mm. Även om jag som undergiven inte ska göra det kanske.
Nej.
Det är ju, men det är också en sån individuell. Vissa tycker om att vara delaktig i det. Mm. Andra vill gärna kunna släppa.
Ja.
Och det faller helt på, för det är från person till person när det gäller hur mycket man kan ta och släppa.
Mm. Topping från och botten är ju inte helt ovanligt.
Nej, det sker. Och det är, det har, alltså, det man själv ska tänka på det är att man ska vara medveten om att gör jag någonting här nu. Och som undergiven så hör man ju oftast när det är liksom, dominanta partner som de kräker ur sig. Ja, de kommer fram till mig och säger jag vill att du gör detta och detta och detta.
Mm.
Och det är någonting som jag själv nu, när man är medveten om det, försöker undvika. Jag säger till exempel, ja, det här är mina, så att säga, hard limits.
Mm.
Utanför det, be my guest. Gör vad du vill, så att säga. Och sen så, då lägger man ansvaret, eller vad ska jag säga, då ger man möjligheten för den dominanta partnern att ta och göra det de vill. Det som de känner, idag skulle jag vilja göra detta, idag vill jag kanske uppleva det här, va?
Jag har ju läst ett gäng av dina dagboksinlägg där du beskriver olika träffar, sessioner och sånt här. Och det är intressant att läsa det, för du skriver det utifrån din synpunkt på det hela. Liksom. Och jag som aldrig själv skulle kunna tänka mig vara i den undergivna situationen, eftersom det ger mig ingenting, så är det ju jättenyttigt att läsa hur du upplever det utifrån min synpunkt som dominant då. Liksom. Så att Vi drar några länkar till något av dina dagboksinlägg. Du kan själv välja ut vilket du vill. Och
det kan vi göra.
Så att det är inte svårt att leta reda på dem ändå. Men,
ja, det är, alltså, en sak jag vill säga där bara är att vissa saker är upplevt och vissa saker är ren fantasi. Och jag brukar inte skriva att detta är en fantasi eller detta är en självupplevd sak. Så att det kan vara lite, ibland kan det vara lite kinkigt och liksom
men det är bra
skära igenom. Men jag försöker själv att när jag får en, jag skulle säga när man får en idé eller en fantasi eller vad man ska säga, så försöker jag skriva ner den så verklighetstroget som möjligt. Så att som jag själv liksom har den i skallen för att få ner den på papper.
Men då kan ju folk få fundera på om det är en fantasi eller verklighet.
Vi kan lägga upp en av var kanske.
Kan vi göra?
Det ansvar som man har som undergivan. Var börjar och slutar det?
Ja, alltså det är ju väldigt individuellt. För det är ju från person till person och vilka vad ska jag säga, relationer man har. Men jag tar ju ansvar för mig själv. För min egen kropp och mitt eget välbefinnande. Men sen så vill jag gärna också se till så att den min motpart, att säga, också mår bra.
Mm.
Och det är det enda man kan ansvara för.
Mm.
Det är vad man har mellan de här två personerna, så att säga. Sen hur resten av omgivningen uppfattar och sånt här.
Mm.
Det är någonting man får anpassa och hur mycket man ska göra. Men det är också det man hör ibland, till exempel när det gäller det här med att vid till exempel offentlig utlevnad. Så är det vissa som kanske inte tycker om att de upplever någonting.
Mm.
Och då är det bäst att säga, detta kanske inte är för er.
Mm.
Då är det, nu har vi den scenen här. Då kanske ni inte ska vara med. Och det handlar om, där har vi det här personliga ansvaret. Man måste själv titta på någonting och se, kan jag förlika mig med detta? Ja eller nej, är det inte det så får man gå vidare.
Men om man kan stå för någonting.
Vad sa du?
Om man kan stå för någonting.
Precis. Och sen måste man vara klar i sin kommunikation.
Mm.
Och så man inte blir luddig eller så här. Man ger klara besked, ja och nej. Så här upplever jag det, så att säga. Och sen så får man eventuellt ta en diskussion om det behövs, för att tydliggöra ännu mer. Men det handlar ju som sagt om att jag berättar om till exempel mina gränser och så vidare. Och sen så låter jag den andra parten komma med eventuellt eller feedback, och sen så får man jobba därifrån.
Mm. Ja.
Jag kan tänka mig att det är rätt mycket, alltså, konversation innan man drar igång en session eller någonting med någon man inte har varit i session med innan. Det vet man ju själv när jag mejlar med undergivna. Det är ju rätt många mejl som går fram och tillbaka innan man verkligen känner att okej, det är dags att ta en kopp kaffe i alla fall.
Mm.
Så att för mig är ju den biten, är ju just kommunikationen jätteviktig. Och där är, som du sa, tydligheten. Alltså man får inte missa liksom att skriva ett ord som jag tycker inte om detta. Missar du ordet inte därför du skriver lite hastigt, så kan det bli
Det kan bli väldigt fel.
Det lär ju bli väldigt fel. Så att, ja. Men när du träffar någon ny som du inte har haft session med innan, vad är det som det första som du liksom sa att det här är mina gränser? Vad tar du upp först?
Alltså jag har vissa, ska vi säga, fysiska eller psykiska gränser där, som jag tycker att, som jag inte är vad ska jag säga, okej att man går förbi, så att säga. Och det är det jag brukar kunna säga. Sen kan det vara så att det är också hur mycket man själv har varit upplevt och sånt här, för att jag vet ju själv att jag har flyttat mina gränser en del sen jag kom in i den här världen. Så att ingenting är ju, vad ska vi säga, ingenting är skrivet i sten. Men det finns vissa grejer som jag är väldigt försiktig med. Och sen är det så också att jag kan ju säga att när jag träffar någon och jag känner att oj, den här personen skulle vara intressant att ha en scen med, då tar jag kontakt, så att säga. medans liksom föra en dialog. Men jag brukar inte säga direkt att jag vill ha en session, utan man får prata och bilda sig en uppfattning om personen innan. Mm. För känner jag att liksom, man inte har alla hästarna i stallet eller det är någonting som inte stämmer, så avstår jag hellre. Och det blir mer och mer ibland att man att det inte blir någonting. Mm. Och ibland så stämmer det, och då är det bara varsågod direkt. Och då kan man bara flagga sina intressen och sina gränser så att säga. Men jag har inte stött på några där det har varit några större issues med det på det senare år.
Mm. Så gränser är ju till för att respektera.
Och man blir kanske bättre och bättre på att läsa av läget och kommunicera själv så att det blir tydligare, kan jag tänka.
Precis, och man blir tydligare på att kommunicera vad det är som är av intresse och vad som inte är av intresse så att säga.
Det här med att ta kontakt, det pratas ju rätt mycket att det är svårt att ta kontakt med dominanta. Från, har du några bra tips?
Nej, alltså var där själv och skriv inte den här jag vill, hej du mina XXX jag vill att du ska göra detta och detta, detta med mig.
Är det du blir klädd ju bara, i latex?
Då blir det bara epic fail så att säga. Men man får ju liksom, jag känner själv att man måste vara, eller man måste inte vara klar med sig själv, men man måste veta vart man är på väg. Vart finns jag? Vad är det, hur känner jag mig så att säga? För om inte du, om man inte själv är kanske helt hundra på var man är, hur ska den andra personen uppleva ändå? Mm. Men
det är ju ett jättebra tips överhuvudtaget.
Ja, det handlar ju om alltså, självmedvetenheten.
Ja.
Hur, vad är det jag utstrålar? Vad är det för någonting jag delar med mig av utåt så att säga? Men sen är det bara liksom, skicka inte en kukbild. Det är
bra grundläggande.
Man kan ha kukbilder, men man ska inte ha det som en profilbild, och man ska inte skicka det liksom, hej, titta vad jag kan bidra med i det här. För det handlar oftast inte om det överhuvudtaget, utan det finns annat.
Don't be a dick. Då har vi vår klassiska fråga. Är BDSM sexuellt?
Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Alltså, det är helt vad man själv bygger in i den här, ska säga, scenen eller relationen. Du kan ju göra det helt, alltså du kan ju ta bort all form av sexuella intentioner så att säga. Sen att jag kan ju inte styra dig om vi skulle ha någonting. Jag kan inte styra dig från att inte bli sexuellt upphetsad. För det kan du bli av vad som helst. Men jag kan ju minimera min egen roll i hur mycket jag ska teasa dig, eller vad vi ska säga, få dig till att tända på det här. Och det är beroende på om man vill göra någonting eller inte, så att säga. Vad man har för intention med scenen eller relationen. Inom den manliga undergivningen så har vi mycket det här med att det ska vara kukburar och kuklås och sånt. Och det handlar ju om att kontrollera just den sexuella, jag kan säga, utlösningen eller driften.
Mm. Vad får man ut av det?
Ja, du tappar ju möjligheten att kunna till exempel onanera.
Mm.
Och det som är det intressanta där är ju oftast att när du så fort du känner att oj, nu börjar det hända någonting där nere, så blir du påminn av att jag kan inte göra det på grund av att den här personen har förbjudit mig från att göra det.
Det blir väldigt påtagligt.
Det blir det. Att vakna upp en morgonstund i kukbur, det är ingen träfflig grej.
Det borde spänna rätt bra.
Ja, det gör det.
Ja. Är det inte svårt att pissa när du har en sån på? Eller det?
Man sitter ner så går det smartfritt.
Ja, okay.
Och sen det är så man ska få dem att sitta.
Ja, precis. Då kan jag ta det och höra att man ska alltid sitta när man kissar fast när man är man.
Mm, det har jag också fått lära mig.
Ja, jag med. Då kan jag säga att jag får lära mig den hårda vägen. Min far, han blev väldigt sjuk på grund av det. Han hade så pass mycket urinämne i kroppen så att han blev akut inlagd.
Ah, okay.
Han svullnade upp hela kroppen, och när vi står där inne så tittar läkaren på mig och frågar, står du upp eller sitter du där nere när du kissar? Så, kille, jag står upp. Inte nu längre, sån. Vill du ligga här om ett år så sitter du ner. Så det var bara att acceptera att sitta ner och pinka. Så att, mitt tips är, sitt ner och pinka oavsett om du är kille eller tjej. Man lever längre tydligen då. Så det, ja.
Det är kanske därför kvinnor lever längre.
Det kan vara det. Det kanske kan bero på att det är svårt för er att stå upp och sikta oss, jag vet inte. Men det är svårt för oss män också tydligen.
Ja, men man ska inte säga inte.
Nej.
Jag är faktiskt på Ritz, gamla Ritz i Stockholm. Så jag har varit med om att jag har kommit in en kvinna Jag stod på killarnas därför att det fanns en toalett. Det var lite så här sneak som vi, en del av tjejerna som gick där ofta, visste om att det finns en toalett som man kunde snika in på om det var väldigt fullt inne på damernas.
Aha.
Så vi stod i kö där på killarnas, så stod de flesta killarna i pissrännan. Och så kommer in en tjej i jättehögklackat, superliten kjol, väldigt snygg. Och killarna börjar så här spana in henne. Hon stapplar fram till... Stapplar och stapplar. Hon går fram till ett av handfaten, slänger upp ena foten på väggen på kaklet.
Okay.
Och pissar rätt ner i handfatet.
Så där, ja.
Sen så drar hon ner benet och går.
Så praktiskt.
Och det blir väldigt tyst bland alla.
Jag har faktiskt varit med om att, att en trans har kommit in och ställt sig i pisaren och pissat. Det var också en liten av, vänta nu, gick inte du för den? Det var en väldigt snygg trans, kan jag säga. Så att kom in och så liksom upp med kjolen och drar fram. Och pissar liksom på så, ah, det var en kille, okej.
Okay. Så tjejer kan yeah. om de tränar.
Ja, det var det en kille i tjejkläder. Ja, men det var också så lite udda upplevelse. Man står på herrarna så kom in en tjej och ställer sig på pissaren och pissar. Mm. Men det var, där var det flektivt.
Övning är färdighet.
Det är väl så. Men BDSM behöver inte vara sexuell för dig?
Nej, det behöver det inte.
Men vad får du ut av att vara i en undergiven session då?
Alltså det är ju skönt att släppa kontrollen. Det är ju det är underbart att när man får möjligheten att göra det och bara reagera på impulserna eller intrycken som, och det man utsätts för. Vare sig det är mentalt eller det är fysiskt, så är det den här med att just att du har tappat kontrollen. Du har inte styr över situationen du sätts i.
Du är masochist också.
Kan jag är masochist också, ja.
Kanske ska tilläggas. Mm.
Finns det kopplingen undergivenhet masochism? Hur stark är den, tror du?
Jag vet faktiskt inte. Det är inget som jag direkt reflekterar över, utan jag har bara accepterat att jag är bägge. Men jag vet folk som till exempel är undergivna men inte är masochister.
Mm.
Och jag vet masochister som inte är undergivna, så att säga.
Mm. Nej, jag vet också, det därför jag tänkte man funderar över, man brukar komma till någon slags punkt när man börjar fundera lite grann på det.
Jag bara, alltså, vad ska jag säga, jag har kanske inte så här att jag har något universellt svar för det, men jag bara känner att ja, men det känns bra, därför gör jag det.
Mm.
Hade det inte känts bra och hade det inte varit roligt så hade jag inte hållit på med det här och då hade jag gjort någonting annat.
Mm.
Men det är klart att för några år sedan så funderar man ju rätt mycket, men jag tänkte inte de banorna då, utan det var mer bara det här, vad är det jag håller på med och hur gör jag det, så att säga. Är det någonting jag kan, vad kan jag göra för att vad ska jag säga, maximera effekten och känslan? Och det är inte bara för mig, utan det är också för den andra parten, så att säga, man gör det med.
Ja, det är ju när det verkligen funkar, den samspelet, så blir det ju, då kommer ju de stora kickarna.
Precis. Verkligen. Och det är ju, ibland är man ju beroende på, som sagt, om det är smärta involverat så har du oftast endorfiner att jobba med också. Och hela det spektrat. Och då blir det en helt annan upplevelse. Men det är ju, som sagt, väldigt trevligt att få flyga lite då och då.
Ja, jag funderar ibland lite grann på det här med masochism. Och alltså, det blir ju en implicit undergivenhet eftersom jag har svårt att ha någon kontroll. När man flyger.
Mm.
Att det blir, ja.
Jag tänkte på det här, alltså när du är i en session och det är smärta inblandat. Jag kan ju tänka mig att just CBT är ganska vanligt där.
Ja, delvis.
CBT är det kocken.
Ball torture.
Ja, precis. Kuk och pung tortyr på svenska.
Ja. Alltså det finns ju, det gör att få, alltså man kan få endorfiner från all form av smärta i rätt mängd, så att säga. Och det är också på en individuell nivå. När man når det så är det plötsligt så bara kickar det igång och sen är det off and away.
Mm.
Men det finns ju liksom, det är någonting som jag har märkt, det är ju det här att man är olika känslig på olika delar av kroppen. Och själv så tycker jag ju väldigt mycket om CBT. Medan spanking och sånt har jag alltid, alltså jag kan inte säga att jag har svårt, men jag är mycket mer känslig på baken än vad jag är framme på pung och penis. Så ett slag med rotting och så ligger jag liksom och grinar som liten barn, medan som du får det på kuken så bara, oh shit, nu händer det grejer här, nu är det skoj.
Okej, väl får fel på dig.
Ja, precis, jag vet inte. Det är någonting, det tog ett tag innan man insåg det här då. Och där handlar det om att våga tänja på gränserna, vad man utsätter sig för. och sånt. För förr eller senare så kommer man kanske till, vad ska vi säga, en nivå där man, jaha, nu kan jag det här, vad finns det mer? Hur kan man så att säga förädla det eller vidareutveckla grejer?
Just CBT kan jag ju tycka är väldigt kul att utföra som sadist då. Och bisexuell underlättar också en hel del faktiskt just där. Och det är ju en av mina favorithobbies när jag träffar killar, är just CBT. Jag tycker det är så roligt, man kan göra så mycket kul grejer också.
Man behöver inte vara så grov, utan det är små enkla grejer som hjälper till, och helt plötsligt så ligger man där, är väldigt foglig.
Mm. Alltså bara enkla klädnypor är väldigt effektivt där.
Precis.
Just det, så är jag faktiskt en ganska snygg bild på du blev helt paketerad och fick lite nålar och
på min penis.
På din kuk kan vi säga, ja. Till och med. Vi är inte så fina här. Det var nog en ganska häftig upplevelse där, kan jag tänka mig.
Ja, det var det den här med rosa rosetten på internationella kvinnodagen.
Just det, ja.
Ja. Mm. Ja, det var en trevlig upplevelse.
Du var rätt inplastad också.
Ja, det är... Vi hade lite sån här packfolie över så. Och det är alltid trevligt att leka med lite. Att mixa olika, ska vi säga, upp, eller olika sensationer som till exempel det ger. Det är alltid spännande.
Mm. Ja, det var en häftig bild faktiskt. Det är inte många gånger man ser någon knyta typ korsettsnörning på en kuk. De har ju sett på rygg och bröst och sådär, ja. Rätt ofta ben och så. Men ja.
Ja, nej, men det är som sagt, man ska bara ta sig för det och göra det. Och som sagt, göra det på ett, vad ska vi säga, att riskminimera, det är det det handlar om. Det går inte att göra säkert, så är det bara. Det handlar om att minimera och vara medveten om de riskerna man utsätter sig för. Men det är en sån grej som jag tycker om väldigt mycket, det är nålar.
Nålar har jag aldrig jobbat med, jag har lite så här. Jag vet
det känns inte bra.
Nej, och därför gör man inte på det heller. Nej.
Det är ju inte bra om du svimmar.
Nej, det hade väl nog inte gjort. Det är väl snarare att jag inte har tillräckligt mycket kunskap för att jag skulle vilja våga ge mig på det faktiskt.
Ja. Men det är ju bra att veta sina gränser.
Ja.
För det är ju extra viktigt att veta vad man gör när man börjar.
Jag tycker det är häftigt att titta på när andra sätter nålar.
Mm.
Det kan jag tycka det är coolt att titta på. Men jag har inte tillräckligt kunskap för det själv.
Jag alltid tyckte det lite läskigt, men så såg jag en nålsession faktiskt här på RKK. Med någon som gillar smärta väldigt, väldigt mycket. Och då blev jag lite nyfiken, blev lite sugen faktiskt.
Jag tror faktiskt jag vet vilken session det var.
Ja,
det var också en korsettbindning där på benet, va?
Ja, det var det. Mm. Det var väldigt cool. Väldigt intensivt.
Mm. Det var den berömda Dirty Bambi som... Och vi nämner henne i stort sett varje avsnitt. Då blir hon så glad när vi gör det, så nu gör vi det igen.
Ja, det jag ska säga med nålar är ju det att det behöver ju inte vara den här smärtsamma. Alltså du kan ju sätta nålar så det inte känns.
Ja.
Det, alltså, så att säga, det man är ute efter när du oftast när du länkar med nålar så är det ju just endorfin.
Mm.
Det är den underliggande grejen som du är ute efter. Och du kan ju sätta nålar så att du inte känner sticken medan du kickar igång, för kroppen reagerar internt och släpper allt.
Okej, fast painslatten i mig tänker, varför det?
Ja, jo, precis. Nej, men jag bara säger det för att många tror det är den här liksom fram med stora köttnålen eller så här, bara stäba liksom. Och det handlar ju inte bara om det, utan för det ska ju göras på ett så att säga säkert sätt och någonting som är njutbart för bägge. Sen om du gillar du smärtan så fine, då tar vi fram de lite grövre donen så att säga, och så kör vi dem på lite mer ömtåliga ställena.
Fast det är väl lite grann som med akupunktur, att man kan, det kan man, ja. För de går ju att sätta helt utan. Så det borde ju gå med.
Ja, det skulle jag tro.
Sådana nålar också.
Vi har ju diskuterat needleplay i edgeplay avsnittet. Och det var en grej, det lockar inte mig. Mm. Jag blev ju alltid, varje avsnitt så blev jag mer och mer pervers. Eftersom jag kom på, men det gillar jag också. Så att vi ska egentligen inte göra fler avsnitt. Jag fixar inte mer nu. Men just nålar, där, nej.
När Roger inte kan bli mer pervers, då slutar vi att podda.
Eller får ni podda utan mig, jag kan bli ljudtekniker då.
Jag hoppas att då ska inte du träffa min tandläkare.
Nej, just det, ni har någon relation i två.
Ja, relation. Hon har någon slags sadistisk ådra som jag inte riktigt är med på. Hon, du vet, de ska mäta tandköttsfickor, så kör hon ner den här nålen i tandköttet. Och needleplay i tandköttet är inte min grej däremot.
Nej,
det har jag kommit fram till.
Det är inte min heller, varken göra eller få det.
Nej.
Nej. Jag ska inte träffa din tandläkare, jag lovar.
Nej.
Nej.
Ja.
Jag vet att din man tycker det är jättekul att du går till den tandläkaren.
Jag vet. Och nu inser jag att vi antagligen har pratat om det här tidigare.
Mm, det har vi.
Ja, se där.
Men det är fortfarande din grej.
Nej, fortfarande inte. Jag har faktiskt bytt tandläkare.
Du har det?
Så pass.
Okay.
Men tillbaka till ämnet.
Ja, men vi är väl i ämnet.
Ja.
Painslat i alla fall. Men är det du också lite painslat?
Ja, det kan jag vara.
Kan vara.
Ja, men det är beroende på person och plats och hur man känner sig ibland så funkar det inte alls med smärtan, utan det är kanske bara det här med att man vill serva någon och vara så att säga undergiven och vara behjälplig. Men alltså ibland kan det vara liksom bara ge mig allt och lite till liksom. Och det är dagsformen som avgör sånt här.
Mm.
Och det är kanske inte någonting man pratar allt för mycket om att liksom, nu ska vi på fest och wow, nu ska vi köra liksom och visa upp hela världen. Men ibland så stämmer det bara inte och då får man, det är någonting man måste, det är en sån grej som är väldigt viktigt att man kommunicerar själv. Man säger, tyvärr, jag klarar inte av detta idag. Och det är inget nederlag på något sätt, utan det handlar bara om att man vet sina egna gränser.
Mm.
För jag har varit med om att man har gett sig in i grejer där det inte har varit 100, så att säga, internt. Och resultatet blir inte bra då. Varken för mig som undergiven eller för den som är dominant eller topp.
Det är precis en sån här grej som jag tänkte på när det gällde alltså undergivens ansvar. Att lära sig de gränserna och lära sig kommunicera det fastän det tar emot. För man vill ju så gärna liksom, på så många plan. Men att ändå liksom, våga säga att nej, idag funkar det inte.
Men det är ju ett eget ansvar som är jätteviktigt.
Mm. Och också kanske att man ser att det inte bara är ansvar för en själv, utan det är faktiskt ansvar gentemot den dominanta. För det är ingen kul grej att krascha någon. Liksom. Om man Nej. Skulle råka göra det. Alltså om den undergivna inte klarar av att kommunicera det, och så blir det helt fel. Liksom.
Just att krascha är ju aldrig ett mål. Ju.
Nej, jag kommer att tänka på det, för jag har varit i en sån diskussion på nätet om det, där det var en undergiven tjej som tyckte att den dominanta borde ha läst hennes tankar. Där.
Tankeläsning är fortfarande inte ett kink.
Nej.
Och det är fortfarande ingenting som de flesta människor klarar av att behärska heller faktiskt.
Det är väldigt ovanligt.
Nej, jag har inte träffat någon som kan tankeläsning.
Det kan ju vara något som kommer med tiden också, om man har någon form av relation. Och det behöver inte vara alltså, att man lever som att man bara upp, man har scener med varandra. Att man märker av personen om det är något som inte fungerar eller så, och så får man liksom i så fall gå vidare därifrån. Det är lite som att trycka på knapparna på pianot. Ibland får man jättebra respons, ibland får det mindre bra. Och då kanske man som dominant kanske inte ska trycka så mycket mer på den just då, utan man tittar på någonting annat. Men som sagt, som undergiven så måste man vara klar med var man står just då inför någonting sånt här. Och kommunicera det.
Jag tänkte på en annan sak. Jag vet att du har ingenting emot att ha det offentligt. Så att säga. Är det någonting som ger en extra kick? Eller det är...
Alltså, det har väl kommit med tiden att jag har insett att det kan vara jävligt skoj att se. Och när jag får möjligheten att se hur andra reagerar på hur jag är igång, så att säga. Och det kan vara underbart ibland. Men sen är det bara att jag är en liten playslot. Så att har jag alltid fått, eller jag har haft möjligheten att kunna vara med på demonstrationer och sådant. Och det är sällan jag tackar nej till det. För det är alltid skoj att vara med och dela med sig av det man har lärt sig, det man upplever.
Mm. Fast det är ju väldigt generöst också.
Ja, men det är liksom, för mig är det möjligt att kunna kanske få uppleva någonting med någon person jag inte har gjort någonting med innan. Och sen är det alltid skoj att se hur vissa bara säger, oj shit, det här var jätteintressant. För det ser man ju ibland på folk när de står och tittar att det glöder i ögonen på dem. Och bara, de kan inte få nog av det. Medan andra, nej, nu gör vi ta en kopp kaffe.
Men då är du ju tillbaka till att det du vill att de som tittar ska uppleva och uppnå, det är ju faktiskt det du upplevde när du såg det här videoomslaget på...
Precis. Det finns, men det är ibland kan man skoja sig de som bara sa, oh shit, vad är det här? Nej, nu går vi härifrån. Det är alltid liksom...
Det är lite sadist i det också.
Ja, sånt finns det alltid liksom. Det finns få sadister, eller få så effektiva sadister som under den undergivna själv gäller att tänka ut eventuella straff och sådant. Alltså det straffet jag själv bygger upp i min skalle, det är oftast värre än det som de andra har tänker att de ska utsätta mig för.
Det kan jag ju säga, klassiskt dominans eller sadistknep sådär. det är ju faktiskt att man låter den underrivna själv välja sitt straff. Alltså det, jag har blivit chockad några gånger liksom, så tycker du verkligen allt detta här är okej gentemot den lilla förseelsen du gjorde, så fine, vi kör. Men yeah. Jag tänkte 10 rapp, men okej, fine.
Eller så råkar du ut från toppen från the bottom situation.
Det kan man absolut göra, men så länge det gör mig någonting så kan jag leva med det.
Precis.
Eller så kan du bara be olika undergivna skriva ner 5 straff de har sådär som de har funderat ut, så kan man bara ha dem liggande tills man...
Mm. Jag hade faktiskt en rätt rolig grej en gång. Att jag bad en person säga ett tal mellan 1 och 100. Och så fick de säga det 10 gånger. Och sen så skrev jag ner det så på random mellan 1 till 10 då. Och sen fick den välja en siffra mellan 1 och 10. Och så många som det blev där då, så många rapp eller vad det var som skulle örfila eller vad det nu var, blev det.
Och 100 örfilar låter som väldigt mycket.
Ja, det gör det ju. Men det var nog rapp, jag kommer inte ihåg det rätt länge sedan. Men det var rätt kul, för att jag märkte på henne när hon skulle börja säga liksom så här, ja, du ska få rapp då. Säg 12 mellan 1 och 100. Så här, 12? Så liksom, ja, en gång till. Ja, vadå? Ja, 1-12 till mellan 1. Så, jaha, 47. Och så blev det så väl upp när hon visste inte vad som skulle hända. Och sen så hade jag 10 siffror. Så okej, nu har jag 10 stycken här av dina svar. Nu väljer du ett tal mellan 1 och 10 igen. Och sen så får det bli det som det blir. Vilket innebär att hon kunde inte styra vid slumpen som avgjorde helt. Och hon visste inte vad jag hade skrivit på min papperslapp. Så att, och då blev det inte kul längre. För då kunde hon inte styra det. Hon tyckte det var jättebra, för då kunde hon inte styra hur många det skulle bli från början. Men det blev käpprätt åt helvete för henne. Så det blev många rapp.
Och hon hade inte sagt 100. Du bara, ja, du valde nummer som var 100. Ja, ja, men det är bra. Det är
ja, så. Nej, jag behövde inte visa min lapp. Så att jag tog faktiskt det som jag tyckte var mest intressant sen. Att det inte var den siffran hon hade valt. Det var helt intressant för mig. Men det var kul liksom, den här mindfucken där. Liksom, att hon visste inte vad som skulle hända med de här siffrorna. Och så. Mm. Man får väl lite elak får man ju vara, eller? Ja. Jo, det får man. Då tar man ju friheten och vad det.
För sen tänkte jag när du pratade om sadismen sådär. Du switchar ju också.
Nej. Nah.
Du gör inte det?
Nej, det är ju... Sir Lord Master är ju en liten egenart som jag har. Som jag kan plocka fram vid behov. Han kommer endast fram lite då och då när det finns läge för det. Men det är ju ingen, så att säga, officiell... delar om, utan det är någonting som jag har lite på skoj bara.
Jag tycker att det är världens bästa nick.
Ja, men det är liksom är man överdominant så får man ju vara en Sir Lord Master.
Ja, jag tycker den är klockren alltså. Vi snackade lite om den också innan, och att där är ju initialerna tycker jag är lite intressant också.
SLM.
Så låter vi vara där.
Hela. Precis.
Mm, så kan ni fundera på vad det innebär. Mm. Så du är alltså inte dominant, det är det du försöker
berätta? Nej, inte inom BDSM. Så har jag inte något intresse av det. Jag har själv köpt min egen singletailpiska, och jag tycker det är skitskoj att hålla på och leka med den. Och jag har faktiskt fått slå på, eller fått använda den på någon, så att säga. Men det är ingen så här, oj, detta vill jag göra igen, utan det var bara mest för att uppleva hur fungerar den att använda sånt.
Mm. Därmed så tycker du om när andra använder den på dig?
Ja, till exempel. Jag fick göra den förra veckan, och det var första gången på... Ja, vi pratar nu 2 eller 3 år där någon som har använt den på mig. Och det var en väldigt skön upplevelse. Mm. Men det handlar också om att man ska göra det med någon som kan det, så att säga.
Det är väldigt bra när det gäller ensvansingar.
Kan bita rätt bra dem. De kan göra rätt mycket skada faktiskt.
Ja. Men kan folk hantera dem så är de väldigt trevliga.
Mm. Du är lite painslat. Lite.
Ja, men speciell plats i hjärtat för ensvansingar.
Mm. Ja, jag vet inte vad vi har. Vi har inte uppe för. Mm.
Jo, då kan vi... Bästa upplevelsen. Det kanske är svårt att säga, men...
Ja, det kan vi ju säga att det går nog inte välja ut en. Det finns flera olika, så att säga. Men en som jag hade för, det är väl en 3-4 år sedan nu, var när jag, det är 3 år sedan i sommar, när jag upplevde CBT, Butterfly Ballboarding, eller vad de kallar för.
Okej, okay. Vad innebär det?
Ja, det är att man tar och spänner ut pungen med nålar i en pappskiva.
Så det blir som en fjäril?
Det blir som en liten fjäril, ja, som försöker flyga iväg men som inte kan. Och den var väldigt intensiv. Och jag försvann helt ner i Sövsbästa och var borta länge, länge. Det var en hel kväll innan jag ens liksom var normal eller kunde prata igen. Och det var en underbar upplevelse. Men sen så, det är olika personer, olika tillfällen som har varit.
Mm.
Det kan vara alltid från att man har fått, man har varit så att säga behjälplig eller servat en person under en kväll utan någon form av så att säga, fysisk läk eller liknande, så har man ändå liksom fått ut väldigt mycket av det.
Mm.
Så det är svårt att välja ut någonting, men det finns olika tillfällen som gör som är små guldkorn som man bara känner att oj, där håller jag närmare hjärtat.
Mm.
Det är väl mer att det är, alltså, det är personer i ens liv som påverkar en på ett sånt djupt sätt som gör att man tappar, vad ska jag säga, kontrollen över både tid och rum och allting.
Mm.
Och det behöver inte vara, som sagt, det fysiska. Det kan vara det mentala också. Att man, det är bara du och jag här, så att säga.
Mm.
Det är otroligt häftigt att det kan vara så.
Mm.
Det är verkligen.
Ja, sämsta tycker inte vi går in på. Så.
Nej, men det är någonting som man måste prata om också egentligen. För att...
man behöver inte gå in på den sämsta tillfället. Man kan lyfta det här att faktiskt kan det bli fel ibland. Ja. Och då gäller det att man ska avbryta.
Precis. Alltså det handlar ju om att man måste vara beredd på att vi tar risker med det här. Och det är inte alltid på automatik att det blir rätt. Och det är kanske någonting som vi inte alltid pratar om. Utan vi pratar oftast bara om de här helt underbara upplevelserna. Och då behöver vi inte, alltså när jag säger att det går snett så behöver det inte vara det här att man blir utnyttjad eller någon våld för sig på en förbi, vad säger jag, vad man har för limits och sånt. Utan det handlar bara om att det funkar inte, det stämmer inte. Och sen så, då får man, har man då liksom, jag skulle säga, möjlighet att sätta sig ner och prata om det för att säga så här upplevde jag det, hur var det din syn på det? Och det är inte med någonting om att man ska skuldbelägga och sånt, det handlar bara om att försöka kanske komma fram till vad var det som inte klickade, så att säga. Mm.
Man måste ju kanske även som undergiven vara väldigt medveten om den risk man tar.
Mm.
Att det är liksom inte bara ett ensidigt ansvar, utan det kan... Håller man på med lite extremare saker så kan det gå fel, helt enkelt.
Alltså, just det här att som dominant och få hela ansvaret, det är nästan till orimligt. För att jag kan ju inte se vad du känner.
Mm.
Jag kan försöka läsa av dig, vilket man gör som dominant hela tiden.
Mm.
Men jag kan ju omöjligt veta. Då är vi tillbaka till tankeläsningen. Det går inte. Så att finns inte kommunikationen så är det ju stora risker att det går fel också.
Ja. Jag kan ju bara tänka som alltså, om man skulle vara dominant eller sadist, hur skoj är det att sitta och slå på, eller att slå på någonting eller utsätta någon för något, och det är bara, man har det som man gör det mot Berlinmuren, det händer ingenting.
Mm.
Det handlar om att våga släppa ut, vad är det du upplever som undergiven eller som masochist när du blir utsatt för någonting.
Mm.
Och visa på detta. Så att den andra personen kan läsa av. Vi spelar inte poker. Det är inget pokerface.
Nej. Men det är ju helt rätt som du säger. Liksom, träffar jag någon undergiven som inte ger mig någon respons överhuvudtaget, så finns det ingenting för mig att göra.
Nej, det finns ju inget intresse på det sättet.
Nej, alltså, jag kan ju inte göra någonting. Jag vågar ju inte framförallt. Ju.
Mm.
Jag menar, det finns där ingenting så då har jag ju förmodligen gjort någonting som är gravt fel.
Mm. Men där har jag lite att fundera på. För jag är ganska tystlåten.
Ja, men du behöver inte vara tystlåten med kroppen.
Nej, alltså jag...
Proffspråket pratar ju fortfarande.
De jag lekt med tycker att jag går att läsa av, men jag är ganska tystlåten för att jag har blivit tillvand att vara det.
Mm.
Från långt tillbaka.
Men alltså, just att du inte säger någonting, det tycker inte jag är ett problem.
Nej.
Eller är inte just du?
Nej, jag funderar på det. Det är därför jag, liksom, om det är ett problem. Liksom. Fast alltså, det har inte varit det hittills. Liksom.
När jag läser av en personlig situation så är det inte orden jag läser av på, utan det är ju oftast kroppsspråket, hållningen, reaktionerna, andningen, ögonen och så vidare och så vidare. Det är ju där jag försöker hitta och läsa hela tiden. Ju.
Mm.
Så att vad personen säger är ju oftast inte det som man går på mest. Jag menar, visst, det är trevligt att få ett ej och så liksom, det gör ju ingenting. Men, och likadant att om man kommit överens om stoppord och sånt, så tycker jag liksom att aj, sluta och sånt här, det kan vara lite trevligt och charmigt. Men det är inte det som är grejen för mig, utan det är ju att jag säger att det jag gör ger en reaktion som är positiv.
Mm. Men det är intressant att höra eftersom jag funderar över det.
Mm. Jag kan ju tycka att det, just den som är tyst också, som lider i tystnad så att säga, det kan jag tycka är ganska häftigt, för det ger mig en större utmaning att läsa av, att jag måste vara mer och mer närvarande än en som hela tiden berättar för mig att liksom, ja, men det kändes bra, och oh, ja, där var fuh, så liksom. För det kan jag känna liksom att, ja, men snälla, du behöver inte berätta, du behöver inte referera allt, det är inget sportreferat du ska göra liksom. Det vet jag att du har gjort en gång, sportsrefererat.
Ja. på en utlevnad.
Kom jag på
det? Jag har den här ibland beroende på vad det är för form av utlevnad man har.
Mm.
Men till exempel oftast när det är sån här alltså, workshops och sånt, så brukar jag kunna vara med och delaktig och ge min feedback för att visa på att det är inte bara den dominanta som, eller den som utför det, som kan prata, utan det finns en mottagare också, och hur upplever jag det?
Mm.
Och det har jag liksom, det är en, jag skulle säga, en dålig sida med, för det kan jag också göra om man har en, så att säga, en scen med någon i mer, jag skulle säga, privat, att ibland så kan jag prata lite mycket, men det är helt beroende på vad det är för stämning man har. Mm. För det kan vara så att vill de att man inte ska prata, så är det bara, nu håller du käften, håll käften och njut, som vi brukar säga.
Det finns ju gag.
Precis.
Det går att lösa ju. Ja.
Och sen så, men jag kan känna mig att jag har en delaktighet i det, att kunna vara med och säga så här, oj, den satt bra, eller nej, ja, den är vad det nu är man gör, så att säga. Och det är helt beroende på, det är någonting man känner av också. Vill den andra personen prata, så pratar jag gärna. Men vill de inte det, så kan jag också vara tyst och bara liksom gå in i mig själv, så att säga.
Men ett sportreferat är ju så lite halvkul ju. Alltså, han kom in från höger och...
Ja.
jag får värsta sketchen. Så här. Och där kom den in en rak dängare från höger.
Det är någonting som, beroende på vad man gör också. Vissa saker är det ju som så att det kan vara svårt att så att säga, hålla käften. Och då har man det utloppet att kunna få att bara skrika eller stöna eller vad det är, eller prata beroende på.
Och precis när man börjar leka med någon, så kan det ju vara, då kan det vara viktigt att vara nästan övertydlig liksom, att man känner ju inte varandra. Det är svårare att läsa av, så då får man väl se till att vara. Och då kan jag tänka mig att det blir alltså att man pratar lite mer med varandra, man lite mer. Det är som första gången man börjar dansa. Nu drar jag mina dansliknelser här igen.
Det är ju dans och BD som har jättemycket gemensamt.
Ja. Alltså, hur brukar du hålla handen? Uppe på axeln? Eller?
Så. På rumpan? Nej, men det tycker inte jag är okej.
Precis.
Ja. Det är ju någonting som man känner av. Och det kan vara som det faller tillbaka på dagsformen. Idag vill jag inte prata. Fuck the shit out of me. Piska mig sönder och samman. Sätt i mig 1000 nålar. Men vi gör det tyst. Eller så, ja men tjena, ska vi diskutera lite senaste Champions League-matcherna? Vad tyckte du om Zlatans sista match? Oh shit, nu känns det bra. Oh ja, oh, tack så mycket.
Okej. Att någon börjar diskutera Zlatan med mig under tiden. Fan, har jag nog tappat allt.
Och tänk dig extra.
Ja, vad fan, jag är ju inte sportintresserad. Musik kan vi diskutera. Sista konserten och så, liksom, det är ju helt okej.
Nu tar vi det en gång till. AC/DC är bäst. Säg det.
Ja. Men det kan jag ju tycka lite kul när man diskuterar. Liksom, så att, om man ställer en sån fråga. Liksom, men gillar du AC/DC? Ja, inte speciellt. Smack. Inte. Ja, alltså, de är ju inte dåliga. Smack.
Lite interrogation.
Ja, absolut. Ja, men det kan jag tycka är kul. Det gillar jag.
Korrektion.
Ja, precis. Bara lära någon att just det här bandet är faktiskt världens bästa band.
Och det ska ses att du gör det ju med omtanke, Roger, när du gör sånt här. Det är liksom, har inga andra motiv
än
att du vill deras bästa.
Jag vill ju att folk ska förstå att min musiksmak är bäst.
Att de ska säga ljuset i livet.
Ja, ljuset i tunneln. Jag kan inte hjälpa att alla andra...
Innan du släcker det helt.
Här kommer prästråger fram.
Ja, men jag vill bara upplysa folk. Just det, jag gillar min prästskjorta. Har vi sagt innan. Har vi några mer frågor?
Nej, det börjar vara tunnsått. Det är lite grann om resandet. Sådär. Om du har några bra tips, för du far ju runt.
Jag gjorde min första resa till New York, och det var delvis BDSM och annat också. Och nu är det väl att jag åker över nästan varje år. Orsaken till oftast jag åker nu är att de har stora events där man kan under 3-4 dagar helt hänga sig åt BDSM och olika genrerna inom det.
Vad för slags event?
Det finns testfest är det rätt som heter i New York. Nu är det oftast, jag åker oftast kring New York, så det är östkusten. Det finns flera andra i Philadelphia, Washington, Boston, men de jag åker på det är oftast i New York. Då är det Testfest och The Floating World, och sen eventuellt så kommer det komma en som heter Brimstone. De vet inte om det kommer mer i år, det kommer ett år. Men då är det liksom att man får en rätt billig peng, får tillgång till en hel del workshops, klasser, seminarier och fester på kvällen, så att säga. Det är 24/7 kink.
Det låter ju jättespännande. 34
dagar. Och man är rätt slut efter sånt här, det kan jag säga. Då är det, då brukar det vara 24 timmars, 36 timmars bara liksom att, vad ska vi säga, gå igenom allting man har eller man har upplevt och så här, innan man blir, kan återgå till det normala.
Återhämta sig helt
enkelt. Jätteläkad på det är själva lite, upplevelsen.
Det är man, de brukar prata om kondrop. Och det är att man har en subdrop efter det här, för att allt har varit så underbart i kanske 4 dagar. Sen precis bara tillbaka till vaniljlivet och man bara, jaha, då var det räkningar och jobb 9-5 igen. Men där finns en hel del, och till exempel som New York är väldigt öppen, där är ju fester nästan var och varannan dag. Och dresscoden är inte lika hård i USA rent generellt som den är kanske på vissa av våra, men det är kanske för att det är vi har mer fetisch än vad de har uttalat i USA.
Jag tycker det låter väldigt trevligt att ha mindre dresscode.
De är väldigt öppna och det är lätt att träffa folk och liksom och prata med människor där. Det är, jag tycker det är enklare i USA än vad det är i Sverige. Men jag vet inte om det är liksom inställningen till det här generellt eller det är någonting annat. Det är bara, det är min egen personliga upplevelse.
Men det är väl lite mer så också i USA att sitter du på en bänk vid busshållplatsen så pratar man med den som sitter på bänken. Ja, det gör man inte i Sverige.
Precis. Och om man som svensk åker över på något här så signalerar det ju direkt att det här är ju ordning och reda, för vem åker liksom 500 mil till någonting, till ett annat land för att besöka någonting och bara för att liksom vara, jag ska säga, oseriös eller bara liksom.
Nej.
Utan det blir en viss verifikation i sig att man kan göra en sån grej. Jag bara känner att jag tycker det är intressant, för man får vidgat vyerna, man får se en hel del grejer som man inte kanske alltid upplever här i Sverige. Och det är därför jag känner att jag måste testa gränserna lite om jag kan det.
Men andra städer, Berlin?
Berlin, ja. Jag har aldrig varit i Berlin. Ska lita nu till påsk. Ja. Vi får se hur mycket kink det blir. Men det är faktiskt lite mer vanilj över den resan. Men jag kommer väl att göra lite stopp på lite shoppar och sånt. Och sen så blir det Tokyo nu till hösten. Och då får jag se om det blir någonting där också. Jag kanske har turen att bli uppbunden av någon shibari.
Det finns ju väldigt bra repstudios.
Precis.
Det är...
Och sen finns det massa tentakelporn och sånt också. Så. Jag är lite såhär, ska man fråga om man kan få en bläckfisk uppkörd i röven? Liksom,
det är bara gå iväg till matmarknaden och
ja,
köpa
precis.
Den.
Upp på hotellrummet. Du, reskompis, kan inte du gå en sväng här när du kommer tillbaka om 4 timmar? Jag har lite jag ska fixa.
Får kolla i palören, vad heter jag har en bläckfisk. Fisk som inte vill komma ut.
Precis.
Till, som
du visar bara filmen inför. Du har spelat in. Så här händer det.
Så tittar de på japanska akuten. Ah, turist.
Ja. Han missade det där viktiga i det där steget. Ja, det gör de alla första gången.
Och min sista fråga var ju faktiskt, är det något speciellt du vill pröva på? Men nu har du ju svarat på det.
Ja.
Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Det har varit trevligt och varit intressant. Vi kan komma tillbaka efter din Berlinresa och se vad du hittar på där.
Ja, det kan vi säkert göra. Ja.
Och Tokyo låter intressant med bläckfiskar och allt möjligt som kommer att hända där.
Ja.
Du får en sån reseskildring. Du kan väl skicka en sån här Skype-meddelande till oss under din resa så vi vet att du kommer hem igen i alla fall.
Precis, jag brukar ju uppdatera på Darkside.
Vi kan ju följa dig där så att vi vet att du lever i alla fall.
Glöm inte att ta bildbevis på bläckfisk, hur det gick med det.
Pick or it never happened. Det är,
precis,
det är alltid...
Ja. Det är en klassisk som dominanta så här. Får ingen bild på det så vet vi inte om det har hänt. Så att det är,
Precis.
Tack. De känner inte till Photoshop kanske.
Just det. Jag förstår inte vad du menar. Tack så jättemycket.
Tack.
Vi hörs.
Okay.
Du har lyssnat på ännu ett avsnitt från BDSM-podden. Allt du har hört är personliga åsikter och reflektioner. Ansvarig utgivare är Roger. Mer info om BDSM-podden hittar du på mitteget.satyg.se.